Du får nu lyssna till en andakt som sänds från Missionskyrkan i Malmberget. Det är Kristina Ståhl och Rickard Appelqvist som svarar för sång och musik. Och det är jag, Börje Gustafsson, som läser bibelordet och delar några tankar kring ordet. I förberedelserna för andakterna kan det ibland kännas och upplevas jobbigt, även om textavsnitten är klara och tydliga. Det är svårt att exakt beskriva känslorna som inträder. Och det kommer ofta andra händelser kring Jesus som blir aktuella och som vill tala tydligt. Och även sånger som liksom styr tankarna och föder tankarna. Därför kom jag idag att utgå från en text i Johannes evangeliets 5:e kapitel, verserna 16-23. Och den här texten har en gång tidigare varit aktuell i en andakt. Jag läser då från Johannes 5, verserna 16-23. Nu började judarna förfölja Jesus, eftersom han hade gjort detta på en sabbat. Men han sa till dem, min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet, utan också påstod att Gud var hans far, och därmed jämställde sig med Gud. Jesus vände sig till dem och sa, sannerligen jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och ännu större gärningar ska han visa honom så att ni kommer att häpna. Ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också sonen liv åt vem han vill. Och fadern dömer ingen, utan har helt överlåtit domen åt sonen, för att alla ska ära sonen liksom det ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom.
Ingen har en sådan makt, ingen kan förstå så. Vilka prövningar som vi än hamnar i. Om vi jämför med vår Gud, når vår tanke inte långt. Vi förstår en liten del av vad han är. Det är några som har sagt att det inte finns någon Gud, och man har försökt att lägga fram bevis. Men den Gud som vi tror på, han har visat vem han är genom allt det som han gjort och som han gör. Till vår Gud vill vi ge all lov och ära. Till vår Gud vill vi be att vara nära. Till vår Gud vill vi sjunga jubelsånger. Till vår Gud, låt oss hylla denne far som så vårdar sina barn, att han sände ende sonen till vår jord för att dö här på ett kors till befrielse för oss. Ja, han lever och hans löften tror vi på. Till vår Gud vill vi ge all lov och ära. Till vår Gud vill vi be att vara nära. Till vår Gud vill vi sjunga jubelsång. Vill vi sjunga jubelsånger till vår Gud.
Dagens text finns med i ett sammanhang då Jesus är i Jerusalem i samband med det judisk högtid. Då han vid Betesdadammen får se en man som varit sjuk i 38 år. Och Jesus frågar till honom om han vill bli frisk, kan ju tyckas vara underlig. Var och en som är sjuk, och särskilt under så lång tid, vill väl självklart bli frisk. Han var sedd av Jesus. Det är väl troligt att han upplevde sin situation som hopplös. Till när vattnet i dammen kom i rörelse skulle det sjuka som låg där ner i dammen. Då vattnet var i rörelse ansågs det vara helande. Och Jesus säger till honom att han ska stiga upp, ta sin säng och gå. Då inträder helandet. Och texten idag återger det samtal som uppstod efter denna händelse. Texten talar ju här om Guds pågående verk. I folkets och judarnas ögon var det som nu hände verkligen provokativt, och dessutom liksom i tre steg. Första mannen som botats bär på sin säng på sabbaten. Sedan att Jesus själv utfört under på sabbaten. Och slutligen att han utöver att upphäva sabbatsbudet säger att Gud är hans far. Och därmed jämställer sig med Gud. Ett stort mirakel hade ju inträffat här. Men också ett stort regelbrott enligt judarnas egen regelbok. I skapelseberättelsen läser vi ju att Gud vilade på sjunde dagen. I berättelsen idag fortsätter Jesus att skapa liv och göra gott även på vilodagen. Och då kan vi ju fråga oss hur det är med våra egna levnadsregler. Har det ett gudomligt ursprung? Eller är det bara mänskliga ideal? När nu Jesus ser människor i nöd, hjälplösa, i sin mänskliga ensamhet, blir han anklagad för att bryta sabbatsbudet och dessutom för att häda. Men Jesus är inte heller i den här situationen svarslös, då han är väl medveten om vad hans uppdrag är, även vem det är som har sänt honom. Han framhåller här sitt absoluta beroende av sin far. Han gör verkligen inget på eget initiativ eller i egen kraft. Han talar här om sitt nära förhållande till Gud. Han är son. Och han säger i Johannes 10 kapitel och 30 versen att jag och Fadern är ett. Jag är i Fadern och Fadern i mig. Det ord jag talar till er, dem talar jag inte om mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Johannes 14:10 läser vi. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Evigt liv är inte bara ett liv utan slut. Det handlar också om ett liv med en alldeles särskilt gudomlig och evig livskvalitet. Det finns inga gränser för vad Jesus kan göra. Detta på grund av sin relation till Gud, skaparen och livgivaren. Jesus är allsmäktig, dock verkligen ingen tyrann eller diktator. Varför ville han denne man väl? Gud älskar sin skapelse och inte minst skapelsens krona som människan benämns ibland. Mannen var nu helad i sin kropp, men Jesus såg djupare. Han behövde även ta emot förlåtelsen för att bli helad i sitt inre, i sin själ. Jesus ville även möta de människor som var ute för att kritisera honom. Han var inte rädd för konflikter. Hans uppdrag var dock inte att på något sätt kompromissa med det som var rätt i Guds ögon. Texten handlar om hur Jesus handlade då. Rubriken för denna text kan ju vara Gud handlar nu. Det kan ju tyckas som detta inte är fallet idag i vårt samhälle och i vår närhet. Då vi ser all ondska och bedrövelse runt omkring oss. Om Gud verkligen har all makt, varför använder han då inte denna makt för att ta bort allt det som gör oss sorgsna, bedrövade och besvikna? Allt lidande, bland annat sjukdom. Hur konstigt det än kan låta i den tillvaro som vi lever i, mitt i allt elände som finns både nära och fjärran, så vill Gud både leda och hjälpa oss. Men vill vi ha med honom att göra då? Men hur låsta vi än blir i våra problem kan Gud alltid nå oss. Han kan ju förändra. För honom är ju ingenting omöjligt. Och vi i en uppriktig och ödmjukhet bejakar honom. Säger vårt ja till Jesus, så vill han alltid vara nära oss. Evangelierna har många berättelser om under och tecken som Jesus gjorde. Men idag har vi så många varför. Varför ska detta drabba just mig? Varför måste jag bära detta så länge jag lever? Det är inte konstigt egentligen om frågorna kommer som på löpande band. Vi har i kyrkan inte svaren på alla frågorna. Men vi får dock i vår bön göra alla våra önskningar kunniga inför Jesus Kristus. Ingenting är för stort och ingenting är för smått, utan vi får nämna allt. Vi får be och skall verkligen be om att under ska ske. Det knäckta strået bryter han inte av och den tynande lågan släcker han inte ut. Guds styrka tar sitt uttryck i en oändlig kärlek. Och ett under som alla får uppleva är att om vi i ödmjukhet bekänner oss till Jesus och tar emot Jesus i våra hjärtan, ber en förlåtelse, då får vi alla uppleva frälsningen. Ja, Gud verkar verkligen nu.
Stor är din trofasthet, min Gud och Fader. Växlingens skugga ej finnes hos dig. Evigt din kärlek är, ditt verk dig vittne bär, att du densamme är evinnerlig. Stor är din trofasthet, stor är din trofasthet. Ny är var morgon, din nåd emot mig. Var dag du åt mig ger det som du nyttigt ser. Stor är din trofasthet, Herre, mot mig. Våren och sommaren, hösten och vintern, solen och stjärnorna på himmelblå. Allt vad du skapat har, del ut i lovet tar, om hur underbar du är ändå. Stor är din trofasthet, stor är din trofasthet. Ny är var morgon, din nåd emot mig. Var dag du åt mig ger det som du nyttigt ser. Stor är din trofasthet, Herre, mot mig. Rening från synd du ger, frid som förbliver, kraft för var dags behov år efter år. Framtiden är ljus och lång, möter jag nu med sång, tills jag hos dig en gång vid målet står. Stor är din trofasthet, stor är din trofasthet. Ny är var morgon, din nåd emot mig. Var dag du åt mig ger, det som du nyttigt ser. Stor är din trofasthet, Herre, mot mig.
Vi ska be tillsammans. Tack Gud för att du ser varje människa än idag. Tack Gud för att du alltid är nåbar. För att du inte har några särskilda besökstider som vi måste trängas i. Och att vi får komma till dig med allt. Så vill vi även idag lyfta upp alla som är drabbade av corona och deras anhöriga. Möten där de är med hälsa och krafter och läkedom. Och vi ber att du ska vara dem riktigt nära så att de får känna din närhet. Att de får känna att de har kontakt med dig. Tackar för att du också får be för våra kristna syskon och de andra som finns i Kina som sitter inspärrade för sin tro och utav andra orsaker. Herre, hjälp dem att bekänna ditt namn, att vara trogna i sin kallelse att vittna om dig. Tackar för att vi också får be för ledningen i det här landet, att de också får möta dig till frälsning. Så ska vi också tillsammans be den bön som Jesus själv lärde oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Jag vill också be Herrens välsignelse över dig som lyssnar till denna andakt. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa i dig och över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Tack för sång och musik i andakten. Så återkommer vi under nästa vecka. Gud välsigne dig. Amen.